From the Tabernacle on Temple Square in
Från konferenscentret vid Tempelplatsen sänder vi nu den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och Sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Körsången under mötet framförs av Tabernakelkören. Utsändningen tillhandahålls som public service av Barneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Gordon B. Hinckley, president of the church.
Gordon B. Hinckley, kyrkans president, leder denna session.
We welcome you this afternoon to the second general session of the 177th annual general conference.
Vi välkomnar er till den andra allmänna sessionen av den 177:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka och Sista dagars heliga. Vi välkomnar alla som samlats här eller som deltar via television, radio eller internet. Liksom alla andra som samlats i stadscentrer i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Den här sessionen sänds från det historiska tabernaklet i Salt Lake City som renoverats på ett så vackert sätt och som ska återinvigas under den här sessionen. Medan vi sitter här kommer 1000 minnen till mig. Här har vi hållit så många möten av olika slag i denna väldiga sal. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Craig Jessop och Mac Wilberg med John Longhurst och Richard Elliott vid orgeln. Kören ska inleda med att sjunga Han kommer för slossan för Israels hus. Inledningsbönen uppsänds scenen av Esther Lowell M. Snow i det 70-års korum, varefter kören sjunger Kom, kom Guds folk. Därefter får vi lyssna till president Boyd K. Packer, tillförordnad president för de 12 apostlarnas korum. Sedan talar äldste Earl C. Tenge i presidentskapet för det 70-års korum, varefter vi får lyssna till biskop H. David Burton, kyrkans presiderande biskop. Sedan sjunger kören Vi älskar Gud, ditt hus.
Thank you. our Father, whom we love so dearly.
Vår älskade fader.
In this great dispensation of gathering, thy children are being gathered in from around the world.
I denna fantastiska tidshushållning samlas dina barn över hela världen.
Gathered ourselves together to come up to be taught by thee.
Denna dag har vi samlats tillsammans för att undervisas av dig. Vi är tacksamma att vi kan vara i denna vackra byggnad. Detta tabernakel som byggdes av våra förfäder. Och en plats som helgats av deras uppoffringar. Vi är hedrade att kunna följa i deras fotspår.
Father, we have prepared ourselves this day to be taught.
Fader, vi har förberett oss denna dag att bli undervisade.
Our hearts and our minds.
Vi har förberett våra hjärtan och våra sinnen.
We desire most, which is that thy spirit will be.
Och vi ber dig att det som vi önskar mest, att din ande ska kunna vara närvarande för att utvecklas. Våra sinnen och hjärtan att de kan vändas till dig. Och vi ber att den anden ska finnas här denna session och resten av denna helgen, att vi ska kunna uppbyggas och glädjas tillsammans för att vi har undervisats av dig. Vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
46 years ago, I was called as an assistant to the Quorum of the Twelve, and for the first time, I came to this pulpit.
För 46 år sedan kallades jag som assistent till de tolvs kvorum. För första gången steg jag fram till den här talarstolen. Jag var 37 år och fann att jag stod bland de vördnadsbjudande visa profeterna och apostlarna, vars namn vi alla vördar. Jag kände mig ytterst otillräcklig. Vid ungefär samma tid hade jag en avgörande upplevelse här i tabernaklet. Den gav mig tillförsikt och mod. På den tiden hölls en konferens för primär här före generalkonferensen i april. Jag gick in genom en dörr på södra sidan när en stor kör primärbarn just sjöng inledningssången. Syster Lou S. Grosbeck, medlem i generalkommittén för primärföreningen, ledde. De sjöng. Vördnadsfullt, tillitsfullt har jag alltid på dig tänkt. Vördnadsfullt, tillitsfullt, sångens hyllning jag dig skänkt. Vördnadsfullt, tillitsfullt, ödmjukt beder jag. Låt din helge ande bo i mitt bröst idag. Barnen sjöng stillsamt. Organisten, som förstod att god förmåga inte söker uppmärksamhet, spelade inte solo medan de sjöng. På ett skickligt, nästan omärkligt sätt harmonierade han de unga rösterna till en melodi av inspiration och uppenbarelse. Det var ett avgörande ögonblick. Djupt och bestående fixerades det som jag behövde mest i min själ som stöd under kommande år. Kanske upplevde jag samma sak som profeten Elia gjorde. Han förseglade himlarna mot den ogudaktige kung Ahab och flydde till en grotta för att söka Herren. En stor, stark storm ryckte loss berg och bröt sönder klippor. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde det, står det i Bibeln, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan för att tala med Herren. Jag kände mig ungefär som nefiterna måste ha känt sig när Herren visade sig för dem. De hörde en röst som från himmelen. De blickade runt omkring sig, ty de förstod icke rösten som de hörde. Det var icke en barsk röst, ej heller en hög röst, och dock, ehur det var en mild röst, genomträngde den dem som hörde den till det innersta, så att de darrade i hela kroppen. Ja, den genomträngde dem i själva själens innersta och gjorde deras hjärtan brunnor. Det är denna milda och stilla röst som Elia och nefiterna hörde, som profeten Josef Smith avsåg när han skrev: ja, så säger den stilla rösten som viskar och tränger igenom allt. I det här avgörande ögonblicket förstod jag att den milda och stilla rösten är någon man oftare förnimmer än hör. Om jag lydde den så skulle det gå väl i min verksamhet. Efter det visste jag med säkerhet att hjälparen, den heliga anden, finns för alla som hörsammar uppmaningen att be, söka och klappa. Jag visste då att allt skulle gå bra. Under årens gång har detta visat sig sant. Jag har också lärt mig vilken stor kraft det kan finnas i musiken. När musik framförs vördnadsfullt är den besläktad med uppenbarelse. Jag tror att den ibland inte kan skiljas från Herrens röst, andens lågmälda röst. All slags värdig musik har sin plats, och det finns otaliga platser där vi kan höra den. Men tabernaklet på tempelområdet skiljer sig från andra. I generationer har tabernakelkören inlett sin utsändning varje vecka med dessa ord av William W. Phelps. Stilla höj din stämmas ljud i en helgad hymn till Gud. Giv tacksamhet i ödmjuk bön för sabbatens vila skön. För mer än 100 år sedan gav president Wilford Woodruff, som då var 91 år gammal, vad som kan ha varit hans sista tal här ifrån talarstolen. I församlingen satt en 12-årige LeGrand Richards. Hans far George F. Richards, senare apostel, hade tagit med sig sina pojkar till tabernaklet för att lyssna på bröderna. LeGrand glömde aldrig denna upplevelse. I över 20 år var jag nära vän med äldste LeGrand Richards. När han var 96 år kom han fortfarande ihåg det talet. Han mindes inte de exakta orden president Woodruff använt, men han glömde aldrig hur han kände sig när de yttrades. Ibland har jag känt en närhet till de som byggde och underhöll det här tabernaklet. Genom musik och det talade ordet har de som gått före oss bibehållit enkelheten i evangeliet och vittnesbördet om Jesus Kristus. Detta vittnesbörd var det vägledande ljuset i deras liv. Stora händelser som formade kyrkans framtid har skett i detta tabernakel på tempelplatsen. Alla kyrkans presidenter, utom Joseph Smith och Brigham Young, har inröstats vid en högtidlig församling i det här tabernaklet. Och på liknande sätt upprepas inröstningen årligen vid generalkonferensen och i varje stav, församling och gren enligt anvisning genom uppenbarelse. Herren sade: ingen skall tillåtas att gå ut att predika mitt evangelium eller uppbygga min kyrka utan att han ordineras av någon som har myndighet och om vilken kyrkan vet att han har myndighet och blivit regelrätt ordinerad av kyrkans ledare. På så sätt kan ingen främling komma in ibland oss och göra anspråk på myndighet eller försöka leda kyrkan vilse. År 1880 antogs här den kostbara pärlan som ett av kyrkans standardverk. Här utökades också lärarna förbunden med två uppenbarelser som nu är kapitel 137 och 138. Kapitel 137 handlar om en syn given till Joseph Smith i templet i Kirtland. Och kapitel 138 är en syn given till president Joseph F. Smith om frälsarens besök i andevärlden. År 1979, efter många år av förberedelser, presenterades här kyrkans version av King James Bible för kyrkans medlemmar. De nya utgåvorna av Mormons bok, Lärarna förbunden och den kostbara pärlan tillkännagavs för kyrkan här. På generalkonferensen 1908 läste president Joseph F. Smith upp kapitel 89 i Lärarna förbunden, visdomsordet. Därefter talade han, hans båda rådgivare och presidenter för de 12 om samma ämne, visdomsordet. Sedan framlades det för röstning som bindande för kyrkans medlemmar, vilket enhälligt godkändes. Den uppenbarelsen inleds så här: på grund av de onda planer som ränkfulla människor ska hava och skola hava i sina hjärtan i de sista dagarna har jag varnat er och varnar er åter genom att giva er detta visdomsord genom uppenbarelse. Det är en sköld och ett skydd, särskilt för våra ungdomar. Det blir en del av Guds vapenrustning som i uppenbarelsen har lovats som skydd för dem mot de ondas alla brinnande pilar. Kyrkan och dess medlemmar har alltid varit, är och kommer alltid att vara under attack från motståndaren. Han täcker över, suddar ut den milda, stilla rösten genom högljudd, disharmonisk musik med text som man inte kan förstå eller ännu värre text man kan förstå. Han leder oss försiktigt vilse med alla möjliga frestelser som han kan tänka ut. Här klargjorde Herren prästadömes ordning genom uppenbarelse. Detta öppnade vägen för att uppfylla frälsarens befallning att predika evangeliet för alla nationer, släkten, tungomål och folk, och medförde att hans kyrka upprättades bland dem. Här gavs Mormons bok undertiteln Ännu ett testamente om Jesus Kristus. Sedan dess kan alla som öppnar boken veta av själva rubriken vad boken handlar om. Lärdomarna, predikningarna, musiken, känslorna och andan i denna heliga byggnad överförs utan att förminskas till det stora konferenscentret här intill, där tiotusentals hör dem, och de översätts till dussintals språk som sänds ut till församlingar över hela världen. Ännu viktigare är att miljontals och åter miljontals medlemmars hem fylls av denna anda. I hemmen ber föräldrarna för sina barns välbefinnande. Män och kvinnor, och som Mormons bok lovade, även små barn kan få ett vittnesbörd om Jesus Kristus och hans evangelium. Det här tabernaklet på tempelplatsen är ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för härlighet, ett Guds hus, ja, hans hus. De som kallas att tala eller framföra ord eller musik är skyldiga att framföra det som är värdigt. Att söka människors beröm är, som skrifterna varnar, att försiktigt ledas bort från den enda trygga väg som finns att följa i livet. Skrifterna varnar oss tydligt för vad som händer när vi eftersträvar ära av människor. Det handlar inte så mycket om det vi hör i predikningar, utan om det vi känner. Den heliga anden kan bekräfta för alla som känner dess inflytande att budskapen är sanna, att detta är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Tabernaklet står här bredvid templet som ett ankare och har blivit en symbol för återställelsen. Det byggdes av mycket fattiga, mycket vanliga människor. Det är nu känt över hela världen. Tabernakelkören, som fått namn efter byggnaden, har varit en röst för kyrkan i många år. Må de aldrig glida bort från eller låta sig dras från den centrala uppgift som har varit deras i generationer. I generation efter generation har kören inlett och avslutat varje utsändning med ett inspirerande budskap, rikt i fråga om principer och förankrat i återställelsens lära. Det börjar: stilla höj din stämmas ljud. Slutar liksom dagg från himlen. I världen ses tabernaklet som ett av de största centrerna för värdig musik och kultur. Men mest av allt ses det som ett standard för återställelsen av Jesu Kristi evangelium. Detta enkla vittnesbörd inbäddades djupt och bestående i mitt hjärta här i denna byggnad när dessa primärbarn sjöng så vördnadsfullt och så inspirerande. Må Gud välsigna denna heliga byggnad och allt som sker inom dess väggar. Vi är så tacksamma att den nu har restaurerats utan att förlora sin högtidliga karaktär. Äldste Parley P. Pratt i det 12 apostlarnas forum läste följande ord ur kapitel 121 i Lärarförbunden. Pryd alltid dina tankar med dygd. Då skall du ha ett frimodigt medvetande inför Gud, och prästade med slära skall falla över din själ som himmelens dagg. Den heliga anden skall vara din ständiga ledsagare och din spira, en oföränderlig rättfärdighetens och sanningens spira. Ditt herradöme skall vara ett evigt herradöme, och det skall utan tvångsmedel strömma till dig från evighet till evighet. Djupt rörd vände han, Pauli P. Pratt, sina tankar till en psalm som egentligen är en bön. I många år har kören valt den som avslutning på sin utsändning varje vecka. Liksom dagg från himlen sänker sig i gräset sakta ner, och med friskhet det bestänker, så oss liv din ande ger. Herre, låt din sanningslära sänkas så från himlens råd. Oss till gagn och dig till ära, outgrundlig är din nåd. Herre, följ med vaksamt öga dina barn, den framåt led. Herre, från din himmel höga, livets dagg låt falla ned. Herre, hoppets ljus du tänker och ge mod åt ängsligt bröst. När oss andens rök, kraft du sänder, allt är glädje, frid och tröst. Jag lägger mitt till vittnesbörd här till att Jesus är Kristus. Detta är hans hus. I denna heliga invigningsstad, i Jesu Kristi namn. Amen.
My brothers and sisters, as I stand at the pulpit.
Mina bröder och systrar, när jag står här vid talarstolen i detta gamla med nya tabernakel, känner jag mig detta ögonblick överväldigad av historiens vingslag. Med ena foten förankrad i förflutna och den andra i framtiden tackar jag nutida profeter och pionjärprofeter och apostlar som hade och fortfarande har visionen att bygga och restaurera denna beundransvärda byggnad för framtiden. Nu vill jag tala om två män med en sån vision, Brigham Young och hans efterträdare idag. Brigham Young var den andra profeten i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Han ledde kyrkan i 33 år. Han byggde det här tabernaklet och presiderade över dess invigning under generalkonferensen i oktober 1875 för mer än 130 år sedan. Hans andra prestationer var många och jag kan endast nämna några få. Han var en pionjär, vilket betyder en som öppnar upp eller förbereder en väg för andra att följa. En skribent, sa de Brigham Young. Han ledde en sliten och fattig grupp människor som berövas nästan alla sina jordiska ägodelar till en okänd plats. Hans kritiker och levnadstecknare lade märke till att den här mannen var unik bland ledarna i modern historia. För han grundlade ensam och utan något politiskt eller ekonomiskt stöd ett välordnat och strävsamt samhälle i öknen, där hans enda myndighet var prästadömet och den andliga styrka med vilken han framlade sina lärdomar. Genom ständiga uppmaningar och instruktioner förenade han folket och inspirerade dem att utföra det gudomliga uppdraget att bygga upp Guds rike på jorden. När Brigham Young först såg den stora Saltsjödalen förkunnade han: det här är rätt plats. Han sa senare: Gud har visat mig att det här är platsen där hans folk ska bo, och det här det ska få framgång. Han kommer att mildra klimatet för det heliga skull. Han kommer att näpsa frosten och jordens sterilitet, och landet ska bli fruktbart. Och vi ska bygga en stad och ett tempel till den allra högste guden på denna plats. Idag kan vi alla bekräfta sanningen i den profetian. Förvisso är ökenlandet och dalgångarna i Klippiga bergen ett fruktbart och bördigt land, fyllt med löften och profetior. Han byggde tempel. Han inledde byggandet av Salt Lake-templet som det tog 40 år att färdigställa. Han ledde också byggandet av templet i Mount Logan. Han invigde templet i St. George 4,5 månader innan han dog. Han var en av Amerikas största kolonisatörer. När han dog fanns det nästan 400 kolonier. Han startade ständiga emigrationsfonden för att hjälpa behövande medlemmar med begränsade resurser att emigrera från länder i Europa. Han grundade universitetet. Universitetet av Deseret kallas nu för University of Utah. Latter-day Saints College kallas nu för LDS Business College. Och så grundade han förstås Brigham Young-universitetet. Han älskade kyrkan och dess medlemmar. Brigham Young gjorde en unik jämförelse när han talade om kyrkan. Gud står vid rodret. Detta är det mäktiga skeppet Sion. Håll det till skeppet och ära det. Och se till att du har en god ställning på skeppet Sion. Så behöver du inte oroa dig över någonting annat. Han lotsar skeppet och för oss tryggt i hamn. Det enda vi behöver göra är att ta hand om oss själva och se till att vi gör det rätta. Låt oss bemanna skeppet med beslutsamhet. Där alla trofast och stadigt står på sin post. Och hon kommer att rida ut alla stormar och tryggt för oss in i den celestiala lyxsalighetens hamn. Han älskade kyrkans ungdomar som Heber J. Grants upplevelse bevis på. 9 dagar efter Hebers födelse dog hans far Jedidiah M. Grant som var andra rådgivare till president Brigham Young. Under de följande 21 åren intresserades Brigham Young särskilt mycket för pojken Heber J. Grant. Heber J. Grant skrev: jag kände mig nästan lika hemmastad i president Brigham Youngs hem som jag gjorde i min egen mors hem. Om jag var hungrig kände jag mig lika fri att gå in i hans hem som i mitt eget för att be om något att äta. Jag knäböjde otaliga gånger i hans hem med Lion House och familjebön. Både som barn och ung man. Han älskade profeten Joseph Smith. Om detta sade han: det jag fått av Herren har jag fått genom Joseph Smith. I love his doctrine. Jag älskar hans lärdomar. Jag vill ständigt ropa halleluja när jag tänker på att jag kände profeten Josef. Vad jag älskar Brigham Young. Hans nutida efterträdare president Gordon B. Hinckley, också en älskad och värdad profet. En vacker målning skildrar hur president Hinckley ser mot framtiden med en bunt planritningar över tempel framför sig. I bakgrunden kan man se ett porträtt av Brigham Young och det ser ut som om president Young tittar över axeln på president Hinckley. Porträttet av Brigham Young i den här målningen hänger faktiskt på president Hinckleys kontor. Och han har ofta talat om det. Nyligen sa han på generalkonferens: i slutet av en särskilt ansträngande dag tittade jag upp på tavlan Brigham Young som hänger på min vägg. Jag frågade: broder Brigham, vad ska vi göra? Jag tyckte jag såg honom le lite och sedan säga: på min tid är det nog av mina egna problem. Fråga inte mig hur ni ska göra. Nu är det ni som har vakten. Fråga Herren, för det här är ju hans verk. Dessa två framstående profeter, president Brigham Young och president Gordon B. Hinckley, är sammanlänkade genom samma profetiska vision som kommer av att de ser framtiden och att de har tron att förverkliga den visionen i nutiden. Liksom Brigham Young är president Hinckley pionjär och byggmästare. Han har rest över hela världen, träffat kungar, drottningar och presidenter. Han har intervjuats av världens media. Han fortsätter att föra kyrkan ut ur dunkel. Över 75 tempel har byggts under de senaste 12 åren och han fick inspiration att låta bygga det majestätiska konferenscentret. Liksom Brigham Young sprider president Hinckley evangeliet och värdesätter utbildning. Kyrkans medlemskap närmar sig nu 13 miljoner i 176 nationer, territorier och länder. Mer än 53 000 missionärer är spridda över jorden. Denna konferens översätts till 90 språk. Han fortsätter att stödja kyrkans universitets- och utbildningssystem. Över 26 000 medlemmar åtnjuter nu förmånerna från ständiga utbildningsfonden. Liksom Brigham Young älskar president Hinckley ungdomarna och alla kyrkans medlemmar. Kyrkans ungdomar vänder sig särskilt till president Hinckley för att få profetisk vägledning. President Hinckley älskar också profeten Joseph Smith. För flera år sedan sa han: jag dyrkar himlens Gud som är min evige fader. Jag dyrkar Herren Jesus Kristus som är min frälsare och min återlösare. Jag dyrkar inte profeten Joseph Smith, men jag vördar och älskar denne store siare genom vilket det förundliga evangeliet har återställts. Jag håller nu på att bli gammal och jag vet att om inte så många år kommer jag naturligt orsakat träda över tröskeln för att stå inför min skapare och min Herre och ge en redovisning för mitt liv. Och jag hoppas att jag ska få möjligheten att omfamna profeten Josef Smith och att tacka honom och tala till honom om min kärlek till honom. Jag bär mitt ödmjuka vittnesbörd att både president Brigham Young och president Gordon B. Hinckley är profeter som har lett kyrkan genom inspiration och uppenbarelse. I Jesu Kristi namn. Amen.
President Gordon B. Hinckley said in an October.
President Gordon B. Hinckley sa följande under en presskonferens i oktober 2004. Jag högaktar denna byggnad. Jag älskar denna byggnad. Jag ärar denna byggnad. Jag vill bevara den. Jag vill ha det gamla ursprungliga tabernaklet tillbaka. Jag vill att dess bräckliga fogar binds ihop och förstärks och att dess naturliga och underbara skönhet bevaras. Gör inget som ni inte borde göra, men vad ni än gör så gör det väl och rätt. Med dessa spännande men skrämmande ord gavs uppdraget att bevara, förstärka och återställa det gamla ursprungliga tabernaklet i Salt Lake City. Förnyat och redo för att under ännu en period betjäna oss på ett förnämligt sätt. Idag, kära president Hinckley, presenterar vi denna pensionerade byggnad klädd i en ny, fräsch skrud, passande återställd i sin historiska elegans, men lite mer bekväm. Det presiderande biskopsrådet, jämte över 2000 yrkesmän, återlämnar stolt det gamla ursprungliga tabernaklet tillsammans med en 100-års garanti.
President Hinckley's request.
President Hinckleys uppmaning att återställa det gamla ursprungliga tabernaklet utgjorde grunden när svåra beslut rörande arkitektur och konstruktion fattades. Uttrycket användes för att ange det väsentliga i och målsättningen med projektet. Det fungerade på samma sätt som Kapten Moronis frihetsbaner genom att det i själva verket restes på varje torn och upprestes på varje ort där det behövdes. Om dessa gamla väggar kunde tala, skulle de förena sig med oss och uttrycka sann uppskattning till FFKR Architects, Jacobson Construction Company, kyrkans projektteam och alla de vars färdigheter har gjort ett omfattande projekt möjligt. En förman i laget sa: när vi rådgjorde tillsammans kunde Herren ge oss förmåga utöver vår naturliga begåvning. De som arbetat på projektet kände stor vördnad inför tabernaklets skönhet, för dess ursprungliga byggare och för arbetets kvalitet. De förundrades över att ord från kyrkans nutida profeter, siare och uppenbarare har utgått från detta podium till världen under mer än ett århundrade. Om dessa väggar kunde tala är jag säker på att de skulle uttrycka uppskattning för sin nya stadiga grund. Dessa gamla väggar skulle uttrycka sin förtjusning över det nya stålbältet som håller upp dem så att de står resliga och raka. Dessa gamla väggar skulle tacka er för att ni har skrapat bort 14 lager färg från taket och sedan grundat och strukit på ny vacker färg. Dessa gamla väggar skulle uttrycka tacksamhet för det vackra, skinande nya aluminiumtakets skydd och skulle ha förenat sig med bänkraderna och njutit av gästernas leende ansikten när de upptäcker de något moderniserade sätena och att det blivit några centimeter mer utrymme för knäna. De nya möjligheterna att bättre kunna njuta av tonerna från inspirerande musik är något som dessa gamla väggar skulle välkomna och uppskatta. Man kan bara tänka sig vad dessa gamla väggar skulle kunna minnas av de många predikningar som de noga har lyssnat på under årens lopp. Dessa gamla väggar skulle, om de kunde tala, ropa: vi var här när president Joseph F. Smith steg upp från en längre tids sjukdom för att närvara vid en session under generalkonferensen i oktober 1918. Under den inledande sessionen sa han med en röst fylld av rörelse: jag tänker inte, jag vågar inte försöka ge mig in på mycket av det som jag har i mina tankar denna morgon. Och jag ska till en framtida tidpunkt, om Herren låter mig göra det, uppskjuta mitt försök att berätta för er om något av det jag har i mitt sinne och i mitt hjärta. Han fortsatte: jag har inte levt ensam dessa 5 månader. Jag har vistats i en anda av bön, av åkallan, av tro, av beslutsamhet, och jag har haft ständig kommunikation med Herrens ande. Vi fick senare veta att dagen före konferensen tog president Smith emot en uppenbarelse som registrerades som synen om de dödas återlösning, vilken senare blev kapitel 138 i Läran och förbunden. Om dessa gamla väggar kunde tala skulle de påminna oss om de dystra, mörka dagarna under den stora depressionen. De skulle minnas generalkonferensen i april 1936, när president Heber J. Grant tillkännagav att kyrkan skulle införa en säkerhetsplan, senare känd som kyrkans välfärdsplan. 6 månader senare sa han: vårt primära syfte är att upprätta ett system under vilken lättjans förbannelse skulle utrotas. Det onda som följer av allmosor avlägsnas, och oberoende, flit, sparsamhet och självrespekt återigen upprättas bland vårt folk. Kyrkans syfte är att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Arbetet måste återigen få en framträdande plats som den regerande principen i livet för vår kyrkas medlemmar. I oktober 1964 talade äldste Harold Billy på uppdrag av president David O. McKay om föräldrarnas ansvar. Dessa gamla väggar skulle minnas att äldste Lee nämnde att han skulle läsa från ett brev till kyrkan 1915 som undertecknas av första presidentskapet. Men innan han började läsa sa han: jag tror det är som Mark Twain sa om vädret. Vi talar mycket om vädret, men vi tycks inte göra något åt det. Äldste Lee läste sen från det 50 år gamla brevet. Vi råder till och vädjar om att en hemafton ska införas över hela kyrkan. Detta är en tidpunkt då fäder och mödrar samlar sina pojkar och flickor omkring sig i hemmet och undervisar dem om Herrens ord. Om de heliga lyder detta råd lovar vi att stora välsignelser följer därav. Kärleken i hemmet och lydnaden mot föräldrarna kommer att öka. Tron kommer att utvecklas i hjärtat hos Israels ungdomar, och de får kraft att bekämpa onda inflytanden och frestelser som ansätter dem. Dessa gamla väggar skulle minnas den andäktiga tystnad som kom över tabernaklet år 1985, när det annonserades att äldste Bruce R. McConkie skulle tala till de församlade. Dessa gamla väggar kände en djup vördnad när äldste McConkie avslutade sitt tal med dessa gripande ord. Och nu, vad gäller denna fullkomliga försoning och vägabringad genom Guds utgjutna blod, jag vittnar om att den ägde rum i Getsemane och på Golgata. Och vad gäller Jesus Kristus, så vittnar jag om att han är son till den levande guden och att han blev korsfäst för världens synder. Han är vår Herre, vår Gud och vår kung. Detta vet jag av mig själv, oberoende av någon annan människa. Jag är ett av hans vittnen, och en dag kommer jag att få känna märkena efter spikarna i hans händer och i hans fötter, och kommer att väta hans fötter med mina tårar. Men min vetskap kommer inte vara större då än den är nu, att han är Guds allsmäktige son, att han är vår frälsare och återlösare, och att frälsning kommer av och genom hans försonande blod och inte på något annat sätt. År 1995 sa president Gordon B. Hinckley följande till kyrkans kvinnor: då det finns så mycket spetsfundigheter framställda som sanning, så mycket bedrägeri angående normer och värderingar, så mycket lockbeten och frestelser till att långsamt befläckas av världen, har vi känt oss manade att varna och förvarna er. Han fortsatte sen med att läsa: vi, första presidentskapet och de 12 apostlarnas råd i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, förkunnar högtidligen att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen har en central roll i skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse. Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn. Barn är en Herrens gåva. Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, att lära dem älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga medborgare var de än bor. Män och hustrur, mödrar och fäder kommer att stå till svars inför Gud för hur de uppfyller dessa plikter. Jag är tacksam för denna utomordentliga byggnad. Den står som ett högtidligt monument över vårt förflutna och som ett storslaget hoppets baner i fråga om framtiden. Jag vittnar om vår himmelske faders gudomlighet och om vår frälsares stora kärlek till oss var och en. Vi är storligen välsignade att få ledas av en Guds profet. I Jesu Kristi namn. Amen.
Kör och församling ska nu sjunga: en grundval blev lagd. Efter sången får vi lyssna till syster Barney D. Parkin, som den här morgonen avlöstes som hjälpföreningens generalpresident. Därefter talar Esther Marling K. Jensen i det 70-års korum till oss, varefter vi får lyssna till president James E. Faust, andra rådgivare i första presidentskapet. Och sedan talar president Thomas S. Monson, första rådgivare i första presidentskapet. Och efter president Monsons tal sjunger kören This house we dedicate to thee. Vi står upp och sjunger En grundval blev lagd.
This is the 177th annual general.
Detta är den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga.
This afternoon I'm honored to represent.
Denna eftermiddag har jag äran att få representera de hjälpföreningsledare som här i detta tabernakel har berättat om rikets lära, betonat betydelsen av kvinnans roll i hemmet och familjen, kallat varandra till kärleksfullt tjänande och påminnt sina systrar om den glädje som kommer av ett rättfärdigt levande. År 1870 ställde Eliza R. Snow från denna talarstol en fråga till tusentals kvinnor som jag skulle vilja upprepa idag. Känner ni till någon plats på jordens yta där en kvinna har större frihet och där hon får så förnämliga och underbara förmåner som hon här får som en sista dagars helig kvinna? Jag ber vittne om att kvinnorna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga verkligen kan glädja sig åt storslagna och underbara förmåner. Låt mig berätta en liten berättelse. En familj gick igenom en svår tid. Det var svårt för dem att inte fokusera på sina svårigheter. Modern skrev, vår värld hade helt brakat ihop. Så vi vände oss till vår himmelske fader för att få vägledning. Nästan genast insåg vi att vi var omgivna av godhet och att vi fick uppmuntran från alla håll. Vi började som familj att dagligen uttrycka vår tacksamhet både för varandra och för Herren. En nära vän påpekade för mig att vår familjs välsignelsekorg svämmade över. Av detta samtal kom en slags lek som mina barn och jag lärde oss att älska. Innan vi höll familjebön på kvällarna talade vi om hur vår dag hade varit och sedan berättade vi för varandra om alla de många välsignelser som hade lagts i vår välsignelsekorg. Ju mer vi uttryckte vår tacksamhet, desto mer fanns det att vara tacksam för. Vi kände Herrens kärlek på ett talande sätt när tillfällena till tillväxt infann sig. Vad skulle en välsignelsekorg tillföra er familj? Tacksamhet kräver medvetenhet och ansträngning, inte bara för att känna den utan också för att uttrycka den. Ofta är vi omedvetna om Herrens hand. Vi knorrar, klagar, stretar emot och kritiserar. Vi är så ofta otacksamma. I Mormons bok lär vi oss att de som knorrar inte känner till Guds handlingssätt, hans som har skapat dem. Herren råder oss att inte knorra, för det gör det svårare för anden att arbeta med oss. Tacksamhet är en princip fylld av den heliga anden. Den öppnar våra sinnen för ett universum fyllt av en levande Guds rikedom. Därigenom blir vi andligt medvetna om underverket av det allra minsta, vilket gläder vårt hjärta med sitt budskap om Guds kärlek. Denna tacksamma medvetenhet höjer vår känslighet för gudomlig vägledning. När vi uttrycker tacksamhet kan vi fyllas av anden och knytas till dem omkring oss och till Herren. Tacksamhet väcker glädje och för med sig gudomligt inflytande. Lev dagligen i tacksägelse, sade Amalek, för de många barmhärtighetsverk och välsignelser med vilka han överhopar er. Barmhärtighet och välsignelser kommer i olika skepnader, ibland som svårigheter. Ändå sade Herren, du ska tacka Herren din Gud för allting. Allting betyder just detta. Angenäma saker och svåra saker, inte bara vissa saker. Han har befallt oss att vara tacksamma eftersom han vet att vi blir lyckliga när vi är tacksamma. Detta är ett annat bevis på hans kärlek. Hur känner ni er när någon uttrycker sin tacksamhet för er? En söndag satt jag bredvid en syster i hjälpföreningen och kom att lära känna henne lite bättre. Några dagar senare fick jag ett e-mail. Tack för att du satt bredvid min dotter i hjälpföreningen. Du lade armen om henne. Du kommer aldrig att förstå hur mycket det betyder för henne och för mig. Denna mammas ord förvånade mig och gjorde mig glad. Hur känner ni er när ni uttrycker er tacksamhet till andra? Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet till en som bryr sig om mina barnbarn. För några månader sedan, medan vi var på besök i Texas, bad jag 6-åriga Thomas att berätta för mig om sin biskop. Han sa, "Åh, mormor, du kommer att veta vem han är. Han har mörk kostym, vit skjorta som pappa. Han har blanka skor och en röd slips. Han har glasögon och ler alltid." Jag kände igen Thomas biskop så snart jag såg honom. Mitt hjärta fylldes av tacksamhet för honom. Tack, biskop Goodman, och alla ni underbara biskopar. Kapitel 17 i Lukas tar upp det som hände frälsaren när han hade botat 10 spetälska. Som ni minns var det bara en av dem som blivit renade som återvände för att uttrycka sin tacksamhet. Är det inte intressant att Herren inte säger, din tacksamhet har frälst dig? Istället sa han, din tro har frälst dig. Den spetälskes uttryck för tacksamhet erkändes av frälsaren som ett uttryck för hans tro. När vi ber och uttrycker tacksamhet till en kärleksfull men osynlig himmelsk fader, uttrycker vi också vår tro på honom. Tacksamhet är vårt erkännande av Herrens hand i vårt liv. Den är ett uttryck för vår tro. År 1832 såg Herren behovet av att förbereda kyrkan för kommande prövningar. Prövningar är skrämmande. Och ändå sa det Herren, var en dock vid gott mod, ty jag ska leda eder. Eder tillhör riket och dess välsignelser är och edra. Evighetens skatter är och edra. Den som mottager allt med tacksamhet ska bliva härliggjord. Det slags tacksamhet som till och med tar emot prövningar med tacksamhet kräver ett förkrossat hjärta och en ångerfull ande. Ödmjukhet att acceptera det som inte kan ändras. Villighet att överlämna allt till Herren. Även när vi inte förstår. Tacksamhet för dolda möjligheter som kommer att upptagas en dag. då kommer en känsla av frid. När tackade du senast Herren för en prövning eller motgång? Motgångar tvingar oss att gå ner på våra knän. Gör tacksamhet för motgångar. Detsamma. President David O. McKay sa det. I motgångens bittra kyla finner vi det verkliga provet på vår tacksamhet, som inte är beroende av omständigheterna i livet, varken det sorgliga eller det glädjande. Ni, mina trofasta systrar i kyrkan, tackar jag för det sätt varpå ni genom ert tjänande erbjuder Herrens kärlek, er omsorg om familjen vid en älskad anförvants död, er vakande omsorg som besökslärare, er villighet att bygga upp vittnesbörd hos barnen när ni verkar i primär, den tid ni lägger ner för att bereda unga kvinnor att bli kvinnor. Tack för er hängivenhet. Jag har upplevt Herrens kärlek genom er trofasthet. Jag har blivit välsignad av att få tjäna bland er. Mitt hjärta svämmar över av tacksamhet och kärlek till var och en av er. Jag är också djupt tacksam för de prästadomsbröder som jag har verkat tillsammans med. Allra mest tacksam är jag för min frälsare, en lydig son som gjorde allt som hans fader bad honom och som led för var och en av oss. När jag tänker på honom och erkänner hans godhet, så vill jag bli lik honom. Må vi välsignas så att vi dagligen kan känna Herrens kärlek i våra liv. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Det känns hedersamt att få komma efter syster Parkin. I ungefär den här tiden, för 18 och ett halvt år sedan, stod jag i närheten av denna talarstol och väntade på att församlingen skulle sluta sjunga, för då skulle jag stiga fram och hålla mitt första tal på generalkonferens. Min nervositet den stunden måste ha varit uppenbar. Äldste L. Tom Perry, som stod bakom mig, lutade sig framåt och på sitt positiva, entusiastiska sätt viskade mitt öra. Slappna av, sa han. Vi har inte missat någon i den talarstolen på åratal.
Those encouraging words.
Det där uppmuntrande orden och de få minuter som följde, under vilka för första gången talade till en världsomfattande skara av sista dagars heliga, är ett minne jag skattar högt. Liksom er alla samlar på mig ett ständigt växande förråd av minnen, som när jag kommer ihåg den utgör en ytterst användbar, ofta njutbar del av mitt medvetande. Och trots föresatser jag hade som ung man, att när jag blev äldre aldrig tråka ut andra med att prata om gamla minnen, finner jag nu stort nöje att vi nästan varje tillfälle delar med mig mina minnen åt andra. Men idag vill jag tala om en djupare funktion av minnet och att minnas när det gäller Jesu Kristi evangelium, än att bara passivt komma ihåg och njuta av information. Om vi ger noggrant akt på hur ordet minnas används i skrifterna, inser vi att minnas på det sätt som Gud avser är ett grundläggande och frälsande princip i evangeliet. Det är den därför att profetiska förmaningar att minnas ofta är maningar till handling. Att lyssna, att se, att lyda, att göra, att omvända sig. Kung Benjamin manade sitt folk till att minnas på detta sätt. Och slutligen kan jag ju uppräkna allt det varmed man kan begå synd. Det finns så olika sätt och vis. Jag har så många att jag icke kan räkna dem. Men så mycket kan jag säga är att om ni icke given akt på er själva och era tankar, ord och gärningar samt iakttagen Guds bud och förbliven i tron på det som jag har hört angående vår Herres tillkommelse ända till eres livs slut, så måste ni förgås. Och nu, o människan, minnes detta och gå ej förlorad. Med tanke på den viktiga funktion som detta att minnas ska ha i vårt liv. Vad är det vi bör minnas? Eftersom vi har församlats här idag för att minnas och återinviga detta historiska tabernakler, menar jag att kyrkans och dess folks historia är väl värd att minnas. Den förtjänar att vi minns den. Kyrkans historia ges hög prioritet i skrifterna. En stor del av skrifterna är själva verket kyrkohistoria. Samma dag då kyrkan grundades den 6 april 1830 befallet Joseph Smith: se, en uppteckning skall föras ibland er. Joseph handlade efter denna befallning genom att utse Oliver Cowdery, kyrkans andra äldste och hans närmaste medhjälpare, till kyrkans första historiker. Vi för uppteckningar för att hjälpa oss att minnas. Och en uppteckning av kyrkans början och utbredning har förts från Olivers dagar fram till vår tid. Denna anmärkningsvärda historiska uppteckning påminner oss om att Gud har öppnat himlen på nytt och uppenbarat sanningar som manar vår generation till handling. Av allt det som har samlats, bevarats och skrivits av historiker under de många år som har gått sedan dess, finns det inget som bättre exemplifierar kyrkans historias betydelse och kraft än Joseph Smiths enkla och ärliga skildring av hur fadern och hans son Jesus Kristus visar sig för honom i det som våra historieböcker nu kallar den första synen, med ord som generationer av missionärer lagt på minnet och delat med sig av åt sanningssökare runt om i världen. Beskriver Josef i underbara sätt på vilket fick svar på sin fråga som han ställde i en bön om vilken kyrka som var den rätta. Jag såg en ljuspelare med strålande solen alldeles över mitt huvud, och den sänkte sig gradvis tills den vilade på mig. När ljuset vilade på mig såg jag två personer, vilkas glans och härlighet trots all beskrivning stående över mig i luften. En av dem talade till mig, nämnde mig vid namn och sade pekande på den andra: den är min älskade son, hör honom. Ja, Josef hörde honom i sanning. Och miljoner andra har hört eller läst och trott på hans skildring och tagit emot det Jesu Kristi evangelium som hjälpte till att återställa. Jag tror på Joseph Smith och vittnar om att han var en sann Guds profet. När jag minns vad han upplevde i den första synen sparade det alltid min själ till större engagemang och mer handling. Ingen förstår värdet bättre av kyrkans historia än president Gordon B. Hinckley. Vi älskar hans härliga sinne för humor, men hans sinne för historia är lika skarp. I sina skrifter och predikningar infligar han alltid inspirerande berättelser och anekdoter ur vårt förflutna. Som vår levande profet betonar han medvetet det förflutna av framtiden för att hjälpa oss att leva rättfärdigare i nuet. Tack vare hans undervisning förstår vi att genom att minnas kan vi se Guds hand i vårt förflutna. På samma sätt som profetia och tro tillförsäkrar oss om Guds hand i vår framtid. President Hinckley påminner oss om hur medlemmar i kyrkans barndom tog itu med sina svårigheter för att vi genom Guds nåd mer trofast ska kunna ta itu med våra egna. Genom att hålla vårt förflutna vid liv förbinder han oss med de människor, platser och händelser som utgör vårt andliga arv och motiverar oss därigenom till större tjänande, tro och vänlighet. Föredömligt delar han öppet med sig av sin egen och familjens historia. Massor av motfällda nya missionärer att tröstas av att veta att även president Hinckley i början av sin mission var motfälld och att han medgav det för sin far. Han hade till och med modet att låta oss få dela faderns korta svar. Käre Gordon, jag fick ditt senaste brev. Jag har bara ett förslag. Glöm bort dig själv och sätt igång att arbeta. Över 70 år senare är vi alla vittne till med vilken iver president Hinckley lade det rådet på hjärtat. Hans helgjutna karaktär och profetiska visdom utgör ett övertygande bevis på fördelarna med att minnas såväl kyrkans som vår egen historia. Det finns mycket mer att säga om minnet och att minnas när det gäller Jesu Kristi evangelium. Vi talar ofta om att minnas våra heliga förbund och Guds bud. Och att minnas och utföra frälsande förrättningar för våra avlidna förfäder. Viktigast av allt, vi talar om behovet att alltid minnas vår frälsare Jesus Kristus. Inte bara när det är lägligt, utan alltid som han ber oss att göra. Vi vittnar att vi alltid minns honom när vi tar sakramentet. I gengäld får vi löfte om att alltid ha hans ande hos oss. Intressant nog är detta samma ande som vår himmelske fader har sänt för att påminna oss om allt. Genom att värdigt ta emot sakramentet besignas vi av anden att komma in i en underbart välgörande cirkel som består av att minnas och gång på gång återvända i tanken och i vår hängivighet till Kristus och hans försoning. Att komma till Kristus och göras fullkomlig i honom, tror jag, är det slutliga syftet med att minnas överhuvudtaget. Därför ber jag till Gud att välsigna oss att alltid minnas, i synnerhet hans fullkomlige son, och ej gå förlorade. Jag vittnar i tacksamhet om Kristi gudomlighet och frälsande kraft. I Jesu Kristi namn. Amen.
It is a great honor and privilege to be part of the rededication service.
Det är en stor ära och förmån att få delta i återinvigningen av detta ståtliga byggnadsverk, tabernaklet i Salt Lake City, som ligger väster om Salt Lake-templet. Vi uttrycker vår uppskattning för alla och en var som har haft något att göra med det stora arbete som utförs i denna byggnad. Vi vill särskilt tacka det presiderande biskopsrådet, Bishop Burton, Bishop Edgley och Bishop McCallum för deras utmärkta ledarskap för genomförande av modernisering och renoveringen av tabernaklet. Jag har kära minnen från när jag var pojke, som pojke kom till detta tabernakel. Jag döptes här. När jag blev diakon tog min far mig hit för att delta i det allmänna prästernas möte. Vi kom 15 minuter i förväg och fick lätt en plats på balkongen. Under kyrkans tidiga dagar fanns det bara två byggnader som byggs enbart för gudstyrkan. Det var templet i Kirtland och Nauvoo. Båda byggdes enligt uppenbarelse. Den första av kyrkans uppförda byggnader som i upptecknet anges som möteshus var också avsedd att användas som skolbyggnad. Den byggdes av timmerstockar i Missouri 1831. När templet i Kirtland invigdes 1836 var det redan för litet för att rymma alla de heliga som ville delta i invigningen. Profeten Joseph Smith beklagade att byggnaden inte kunde ta emot fler. Men då våldet mot de heliga och deras ledare ökade i Kirtland flyttade huvuddelen av kyrkan till Missouri 1838 och lämnade denna dyrbara byggnad bakom sig. Templet i Nauvoo följde i huvudsak samma mönster som templet i Kirtland vad samlingsrummen på första och andra våningen beträffar. Men innan templet i Nauvoo färdigställdes 1846 brukade heliga träffas utanför, ofta i närheten av templet, för att höra Josef och andra kyrkans ledare talar. Ibland deltogs tusentals i dessa möten. Som George R. Smith på sitt humoristiska sätt sa, på profeten Josefs tid blomstrade mormonismen bäst utomhus. Detta berodde på att vi inte lyckades uppföra en byggnad stor nog att rymma det heliga förrän efter profetens död. Då och då avbröts dessa utomhus gudstjänster av dåligt väder. Och både talarna och det församlingar led obehag av detta. President Joseph F. Smith, som mycket väl mindes besvärligheterna med de utomhusmöten som hölls i närheten av templet i Nauvoo, sa: mitt första minne av en plats för gudstyrkan är från Nauvoo. Det var en liten tredung i närheten av tempelplatsen. I sällskap med min mor lyssnade jag här till män som Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, profeten Josef och patriarken Hiram. Jag minns mycket väl att man på ett möte i dungen hade ställt upp en vagn framför åhörarna, och på den stod profeten Josef och talade när det började regna. En eller två personer gick fram och höll paraplyer över honom för att han inte skulle bli våt. Många hade paraplyer och det var mycket besvärligt och otrevligt att sitta där. Men jag minns mycket väl, fast jag bara var en liten pojke, att ingen gick därifrån medan han talade. Före sin död bestämde profeten Josef att ett tabernakel av tältduk skulle byggas som skydd för heliga under stora möten. År 1845, när templet nästan var färdigställt, skickades Orson Hyde i det tolvs korum tillbaka österut för att samla in pengar och köpa omkring 3700 meter tältduk som skulle användas till att bygga vad Brigham Young kallade uppenbarelsetältet i Sion. Broder Orson Pratt skildrade i stora drag den föreslagna platsen och konstruktionen av tälttabernaklet i ett brev som han skrev den 30 augusti 1845. Avsikten att bygga ett tabernakel av tältduk framför och i anslutning till templet åt väster. Formen på detta tabernakel ska bli elliptisk. Grundytan blir stor nog att rymma 8-10 000 personer. Bänkarna ska gradvis stå högre och högre i form av en amfiteater. Bröderna började nästa dag röja marken för att kunna uppföra tältdukstabernaklet, men på grund av fiendernas intensiva förföljelse måste emellertid det heliga lämna Nauvoo, så tältdukstabernaklet uppfördes aldrig. Därför lastade Orson Hyde tältduken på vagnar 1846 och drog västerut med den. Några har spekulerat över om tältduken kom till god användning som tält, förtält och vagnskydd och till heliga under uttåget till Saltsjödalen. Det färdigställda tabernaklet på tempelkvarteret i Salt Lake City har dimensioner som i stort överensstämmer med det tabernakel av tältduk som planerades för Nauvoo. Och liksom det tänkta tabernaklet i Nauvoo ligger det också alldeles väster om templet. Liksom i andra sammanhang, till exempel den stora vandringen västerut, såg Joseph Smith i en syn ett storslaget tabernakel, och Brigham Young förverklade det. Så tabernaklet som planerades för Nauvoo blev alltså, även om det aldrig byggdes där, en prototyp för denna historiska byggnad. När jag var pojke lyssnade vi på generalkonferensen på radio. Nu sänder vi med hjälp av satellit och modern elektronisk utrustning från Salt Lake City till alla länder i hela världen samtidigt, med mottagare på byggnader över hela världen. Detta skedde tack vare den inspiration som kom till bröderna för att fylla folkets behov i våra dagar och i vår tid. Det är ett bra exempel på hur Herren gör det möjligt att tillgodose kyrkans medlemmars behov. Jag vittnar om att Herren kommer att fortsätta att se till sina tjänare på de uppenbara sätten och medlen för att fylla alla medlemmars behov i en ständigt växande kyrka. Jag är tacksam att denna magnifika byggnad har stärkts och förnyats så att den kan fortsätta att användas till att undervisa och bygga upp Guds barn. I Jesu Kristi namn. Amen.
My brothers and sisters, both here in the tabernacle and listening by.
Mina bröder och systrar, både ni som är här i tabernaklet och ni som lyssnar via olika medier runt om i världen. Det gläder mig att få stå framför er igen i denna magnifika byggnad. Här inne kan man inte annat än att känna andan hos de tidiga heliga som byggde denna vackra byggnad för gudstyrkan och de som under årens gång har verkat för att bevara och försköna den. Jag har på senare tid begrundat de många viktiga händelser i mitt liv som inträffade i tabernaklet här i Salt Lake City. Även om jag inte kan nämna alla här idag vill jag berätta om några av dem. Jag minns när jag skulle döpa mig vid 8 års ålder. Min mor talade med mig om omvändelse, om dopets betydelse. Och sen, en lördag i september 1935, åkte vi spårvagn till tabernaklets doprum, vilket ända tills nyligen fanns här i byggnaden. På den tiden var det inte lika vanligt som idag att fäder döpte sina barn, eftersom förrättningen vanligtvis utfördes en lördag morgon eller eftermiddag och många fäder jobbade då. Jag klädde mig i vita kläder och döptes. Jag minns den dagen som om det var igår och glädjen jag kände över att ha fått denna förrättning utförd. Med åren och särskilt under tiden jag verkade som biskop har jag sett många andra dop utföras i tabernaklets dopasäng. Det var alltid en speciell och inspirerande händelse och de påminner mig alla om mitt eget dop. I april 1950 närvarade min hustru Frances och jag i söndagens eftermiddagssession under generalkonferensen som hölls i denna byggnad. Vi satt precis där uppe på balkongen. President George Albert Smith var då kyrkans president och han avslutade konferensen med ett inspirerande och kraftfullt budskap om vår Herre och frälsare Jesu Kristi uppståndelse. Men innan han avslutade talet uttalade han en profetisk varning. Han sa: det dröjer inte länge förrän olyckor drabbar den mänskliga familjen om det inte sker en snabb omvändelse. Det dröjer inte länge innan miljontals av de människor som är skingrade över jordens yta dör på grund av det som ska ske. Dessa var allvarliga ord, för de kom från en Guds profet. 2,5 månad efter den generalkonferensen, den 25 juni 1950, bröt kriget ut i Korea. Ett krig som i slutändan krävde omkring 2,5 miljoner liv. Den händelsen gjorde att jag begrundade uttalandet som president Smith gjorde när vi satt i denna byggnad den vårdagen. Jag närvarade vid många generalkonferenssessioner i tabernaklet och blev alltid upplyft och inspirerad av brödernas ord. Men så i oktober 1963 kallade president David O. McKay in mig till sitt kontor och kallade mig att verka som medlem i de 12 apostlarnas korum. Han bad mig att inte berätta om denna heliga kallelse för någon annan än min hustru och bad mig också närvara vid generalkonferensen i tabernaklet nästa dag då mitt namn skulle presenteras för kyrkan. Morgonen därpå anlände jag till tabernaklet utan att riktigt veta var jag skulle sätta mig. Eftersom jag var medlem i prästadömets hemlärarkommitté beslöt jag mig för att sätta mig bland medlemmarna i den kommittén. Jag såg en vän till mig, Hugh Smith, som också var medlem i prästadömets hemlärarkommitté. Han pekade på stolen bredvid sig. Jag kunde inte berätta för honom om min kallelse, men jag satte mig där. Under sessionen understöddes medlemmarna i de 12 apostlarnas korum och mitt namn presenterades såklart. Jag tror att vandringen från åhörarna till förhöjningen var den längsta i mitt liv. Nästan 44 år har gått sedan den konferensen. Fram till år 2000, när konferenscentret invigdes, hade jag förmånen att ge 101 generalkonferenstal från talarstolen i den här byggnaden, plus de tal jag gav under byorganisationernas allmänna möten och andra möten. Men mitt tal idag har jag hållit 102 tal här. Jag har fått många andliga upplevelser under åren som jag har stått här. När jag talade under UA-konferensen i oktober 1975 kände jag mig manad att rikta mitt budskap till en liten flicka med långt blont hår som satt på balkongen här i byggnaden. Jag pekade ut henne för åhörarna och kände anden vittna inom mig om att denna lilla flicka behövde höra budskapet jag skulle ge om en annan liten flickas tro. Efter konferensationen återvände jag till mitt kontor där en liten flicka som hette Misty White väntade på mig tillsammans med sina morföräldrar och en moster. När jag hälsade på dem såg jag att Misty var flickan på balkongen som jag hade talat till. De berättade att hon snart skulle fylla 8 år och att hon inte kunde bestämma sig för om hon skulle döpa sig eller inte. Hon kände att hon ville bli döpt och hennes morföräldrar som hon bodde hos ville att hon skulle döpa sig. Men hennes mindre aktiva mor föreslog att hon skulle vänta tills hon var 18 år gammal innan hon fattade sitt beslut. Misty hade sagt till sina morföräldrar, om vi åker till konferensen i Salt Lake City så kanske vår himmelska fader talar om för mig vad jag bör göra. Misty och hennes morföräldrar och moster hade rest från Kalifornien till Salt Lake City för att närvara vid konferensen och fick sitt platser in i tabernaklet under lördagens eftermiddagssession. Som idag. Det var där de satt när Misty fångade min blick och jag fattade beslutet att tala till henne. Under vårt fortsatta samtal efter mötet sa Mistys mormor till mig, jag tror att Misty vill berätta något för dig. Den söta lilla flickan sa, Rudy Monson, du svarade på min fråga medan du talade under konferensen. Jag vill bli döpt. Familjen återvände till Kalifornien och Misty döptes och konfirmerades som medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Under alla år som har gått har Misty fortsatt vara sann och trofast till Jesu Kristi evangelium. För 14 år sedan hade jag förmånen att förrätta hennes tempelvigsel i templet till en fin ung man. De fostrar nu tillsammans 5 vackra barn och ett till är på väg. Mina bröder och systrar, det är mitt privilegium att återigen stå vid talarstolen i tabernaklet, en byggnad som har gett mig så många underbara minnen. Tabernaklet är en del av mitt liv, en del som jag älskar. Det har varit ett privilegium och nöje att under hela mitt liv få räcka upp armen för att stödja 9 av kyrkans presidenter när deras namn har presenterats. Denna morgon fick jag tillfälle tillsammans med er att återigen understödja vår älskade profet Gordon B. Hinckley. Det är en glädje och ett privilegium att få känna vid hans sida tillsammans med president Faust. När denna byggnad återinvigs idag, må vi då högtidligt lova att återinviga vårt liv till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi verk, som så villigt dog för att vi skulle få leva. Må vi följa i hans fotsteg varje dag, i min ödmjuka bön, i Jesu Kristi namn. Amen.
We remind the brethren of the general priesthood meeting, which will convene.
Vi påminner bröderna om det allmänna prästadensmötet som börjar klockan 18 ikväll i konferenscentret. Tabernakelkörens utsändning i morgon bitti äger rum mellan 9.30 och 10.00. Söndagsmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar tabernakelkören för den vackra sången som de framfört denna eftermiddag och uttrycker vår tacksamhet till alla som har deltagit. Jag har nu själv nöjet att få tala till er. Efter mitt tal och invigningsbönen avslutas mötet med att kören sjunger den himmelska elden. Efter sången uppsänds avslutningsbönen av äldste R. Conrad Schultz i det 70:s forum.
This afternoon, my brothers and sisters, we gather again in this historic town.
Denna eftermiddag, bröder och systrar, samlas vi återigen i detta historiska tabernakel där vi så många gånger förut har samlats till konferens. Nu har denna byggnad undergått omfattande renovering för att bringa dig i jämnhöjd med den senaste koden för seismisk eller jordbävningssäkerhet. Med detta ombyggnadsarbete hoppas och ber vi att de historiskt utmärkande dragen inte har förstörts. En del av de gamla bänkarna har sparats och kommer att fortsätta användas. Och de nya är lika hårda som de gamla.
Exits have been added to meet modern day requirements.
Vi har fått fler utgångar för att uppfylla dagens säkerhetsbestämmelser. De stora stenpelarna som utgör de yttre väggarna har grundligt förstärkts. Taket har förstärkts med ett nytt spännverk av stål och nytt yttertak. Det är inte något nytt att ändringar företagits i den här byggnaden. Modifieringar ägde rum bara en kort tid efter det att den var färdigbyggd. Från början fanns ingen balkong och en sån fick byggas till. Under alla dessa år har detta varit en unik och underbar samlingsplats. Många män och kvinnor har talat här och burit vittnesbörd om Jesu Kristi evangeliums återställelse. Från Brigham Youngs tid till våra dagar har varje profet talat från den här talarstolen. Andra framstående män och kvinnor har talat här, däribland flera av Förenta staternas presidenter. Det har varit hem, visst, för den här stadens konst och kultur. Utah Symphony använde i början den här byggnaden som plats för sina konserter. Stora konstnärliga produktioner har framförts som Messias och Tanners, musikens gåva. Begravningar för framstående män och kvinnor har hållits här. Det har verkligen varit ett centrum för detta samhälle under många, många år.
This is a peculiar building, the only one of its kind.
Det är en säregen byggnad. Den enda i sitt slag i hela världen. Den byggdes för nära ett och ett halvt århundrade sedan under en tid när vårt folk var mycket fattigt. Det var bokstavligen ett tabernakel som byggdes i ödemarken. Templet var då långt ifrån färdigställt. De som byggde tabernaklet gjorde det med tro och elementära färdigheter i arkitektur. Skeptikerna, som det aldrig finns någon brist på, förutsåg att när byggnadsställningarna togs bort skulle taket rasa samman. Det hände dock inte, och det har förblivit på plats i sol och i regn och i storm under alla dessa år. Det har blivit känt över hela världen som hem för tabernakelkören, som varje vecka sänt ut sitt radioprogram under längre tid än något annat program under mer än 75 år sedan 1929. Nu kommer återigen musik och det talade ordet att sändas från tabernaklet varje sabbatsdag till världen från vår samlingsplats i väst. Det kommer återigen att bli hemmet för tabernakelkören och Temple Square-orkestern och kommer också att erbjuda plats åt många andra produktioner och evenemang. Det kommer att användas till stadskonferenser, regionkonferenser, allmänna föreläsningar, konserter och annan underhållning. Tidningen Millennial Star, som gavs ut i England, skrev lördagen den 9 oktober 1875 att John Taylor invigde denna heliga byggnad med en lång detaljrik bön några år efter det att den börjat användas. Och nu bjuder jag alla tillsammans med mig i slutet av detta möte att böja huvudena, sluta ögonen medan vi uppsänder en återinvigningsbön.
O God, our eternal Father, with bowed head.
O Gud, vår evige Fader, med böjda huvuden kommer vi inför dig i vördnad vid detta historiska möte. Vi har samlats i detta underbara tabernakel som nu har förnyats och renoverats efter att ha använts i över ett sekel. Med det heliga prästadömets myndighet och i Jesu Kristi namn inviger och helgar vi detta tabernakel i Salt Lake City till dig och din älskade son, så att under många år i framtiden ska tjäna som en plats där ditt folk kan samlas för många olika ändamål. När vi begrundar detta tillfälle går våra tankar till profeten Josef, som var dina händers redskap att återställa Herrens Jesu Kristi eviga evangelium med all den myndighet, med alla de gåvor och välsignelser som det innefattar. Vi tackar dig för den stora tro som vårt folk hade då det drevs från Nauvoo och som under stort lidande och mångas död korsade Iowa för att upprätta Winter Quarters och sedan vandrade den långa vägen från Winter Quarters till den här stora Saltsjödalen. Vi tackar dig för president Brigham Youngs inspirerade ledarskap. Han som aldrig tidigare hade sett den här dalen utom i en syn och som ledde vårt folk hit. Han kände till mycket lite om platsen. Han var inte bekant med jordmånen eller klimatet, vattnet eller andra delar av landskapet. I denna öken arbetade dessa pionjärer med att plöja och så, bevattna, odla och skörda frukten av sina mödor. De grundade en stad som nu har blivit stor med många hundratusen invånare. Det fanns en tid då de flesta sista dagars heliga bodde här i dalen och i omkringliggande områden där kolonier grundades. Nu har ditt verk vuxit och spritt sig över jorden så att det nu finns fler medlemmar utanför detta land än i det. Käre Fader, låt ditt verk fortsätta blomstra. Välsigna det med utveckling och tillväxt. Välsigna folket när de ger sitt tionde och fasta offer för att möjliggöra denna tillväxt och spridning. Må det gå framåt och uppfylla hela jorden, liksom den utan människohänder lösrivna stenen ur berget var bestämd att rulla fram och uppfylla jorden. Vill du resa upp starka ledare under kommande generationer, och må ditt folk glädja sig och finna stor lycka när de tjänar i ditt verk. Sålunda inviger, återinviger och helgar vi denna heliga byggnad, och allt detta gör vi och ber vi om i Jesu Kristi heliga namn. Amen. Kören sjunger nu och bönen ska uppsändas av broder Schultz. Tack, bröder och systrar.
Glory to them in the highest. our most righteous heavenly Father.
Vår kärleksfulla himmelske Fader.
It is with considerable emotion and love.
Med djup känsla av rörelse och tacksamhet som vi kommer fram inför i slutet av denna konferenssession. Uttrycker vår tacksamhet för det vittnesbörd som har getts och historien och om återställelsen av evangeliet som vi har hört denna dag som vi nu har blivit tillagd till otaliga tusentalande profetiska uttalanden som har varit under tidigare år. Vi uttrycker vår kärlek till president Hinckley och vi ber om en särskild välsignelse för honom att han ska bli stärkt, att han ska vara med oss och fortsätta att leda oss detta stora rike. I denna påsksäsong uttrycker vi vår kärlek till vår Herre Jesus Kristus för hans principer och för hans vägledning, för hans försoning och särskilt för återställelsen som ger oss hopp till hela människosläktet. Och nu ber vi att vi ska kunna gå framåt och var och en av oss med våra familjer ska göra allt vi kan för att fortsätta, för att bygga upp ditt rike i dessa sista dagar. Om detta ber vi ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
Detta var en utsändning från den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi har hört tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Körsången framfördes av tabernakelkören. Utsändningen tillhandahölls som public service av Barneville Communications. Varje form av inspelning eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
This is the Swedish Tie Line channel number 79.